Hej och välkommen till Radio Maranata. Om du lyssnar på det här programmet samma dag som du kommer ut och inte i repris eller på podcasten någon annan dag, så är det julafton idag. Så jag får önska god jul också. Hoppas att du har och att du ska få en fridfull och välsignad jul på alla sätt och vis. Jag borde väl egentligen ha sagt någonting om julen i det här programmet eftersom det är julafton idag. Men jag hade ju en julspecial förra veckan, eller ett julbudskap, där jag talade om vad som händer under julevangeliet och vad det betyder för oss. Så jag tänkte att jag ska helt enkelt fortsätta vårt bibelstudium av Filipperbrevet idag. Vi har ju läst Filipperbrevet vers för vers i många veckor nu och har kommit fram till det sista kapitlets 8:e vers. Och om du har missat något av de tidigare programmen eller vill höra dem igen, så finns de på maranata.se eller i din podcast-app. De heter Ska vi läsa Filipperbrevet? Och om du har blivit välsignad av de här programmen, om du tycker att de har varit till hjälp, så sprid dem gärna vidare också till andra. Men nu ska vi läsa och tala om Filipperbrevet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar som sagt på Radio Maranata. Vi börjar som vanligt med att läsa texten som vi ska tala om, och idag så ska vi komma oss igenom två verser. Filipperbrevet 4, vers 8 och 9. Det är väldigt innehållsrika verser, så det är därför vi går lite saktare fram här. Men det står så här då, Filipperbrevet 4, 8-9. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Slutcitat. Och det första vi ser i den här texten, det är att Paulus säger för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt och så vidare. De flesta engelska översättningarna säger finally brothers, alltså till slut mina bröder eller syskon. Det är ju ett språk där man, som så många andra, där man säger bröder när man menar både bröder och systrar. Och det är ju logiskt att han säger då till slut, eftersom vi närmar oss just slutet av det här brevet. Men som vi har sett tidigare så använder Paulus det här uttrycket redan i kapitel 3 och vers 1. Alltså precis i mitten av Filipperbrevet. Och som jag sa då, så verkar det lite som att Paulus använder det här gamla predikantknepet att säga att du ska sluta. Nu ska vi alldeles strax avsluta här. Men man är egentligen mitt i predikan och så fortsätter man en god stund till. Och sen när man faktiskt närmar sig slutet så säger man det igen. Ja, nu ska vi avsluta. Jag vet inte om det är så, men jag tyckte att det var en liten intressant detalj i den här texten i alla fall. Men kanske snarare så betyder det här att det här är det sista i en rad av sätt som Paulus undervisar om hur man ska stå fast i tron. Alltså till slut så vill jag nämna det här också, för kapitel 4, det börjar så här: stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Och just det här att stå fast i Herren, det är temat för vers 1-9. Han talar om hur man kan stå fast i Kristus. Han ger många exempel. Han säger att man ska vara enig. Det uppmanar ju Evodia och Syntyka att de skulle vara. Att de skulle leva i frid med syskonen. Man ska glädja sig i Herren, säger han senare. Man ska be, lägga fram sina bönämnen inför Gud. Och nu kommer då det sista, och det är vad vi ska tänka på. Det är temat för de här två verserna, vad vi ska tänka på och vad vi ska göra. Vers 8 om vad vi ska tänka på, vers 9 om vad vi ska göra. Och i många av Paulus brev så verkar det som att när han kommer till slutet av brevet så försöker han att trycka in väldigt många olika grejer som han har tänkt på, men som han inte har tid att gå igenom. Här säger han allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta och så vidare. Han nästan rabblar upp en massa olika grejer. Och det är många olika saker här, och det kommer ta lite tid att gå igenom dem. Men det jag ville påpeka är att Paulus gör ofta så här i slutet av sina brev. Bara som ett exempel så kan jag nämna vad han säger i första Thessalonikerbrevet. Där det står så här i det femte, alltså det sista kapitlet där. Och i vers 16-22 så kommer det en massa sådana här uppmaningar. Det så, var alltid glada, be utan uppehåll, tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, håller borta från allt slags ont. Slutcitat. Och varje sak han nämner här är ju nästan värt ett eget bibelstudium. Men det verkar som att han bara vill ge några avslutande uppmaningar för att dels uppmuntra till eget bibelstudium och egna tankar och för att beskriva hur ett kristet liv är tänkt att se ut. Men även om Paulus rasar igenom det här på ett sätt i ganska hög fart, så tror jag att vi gör väl i att tänka på de här varje detalj i lugn och ro. Och när vi gör det så kan det vara värt att se på den här texten lite grann baklänges, sluta med konklusionen. För han avslutar med de här orden, då ska fridens Gud vara med er. Så om man tänker på det sättet så är alltså målet med alla de sakerna, alla de här uppmaningarna som man kommer med, det är att fridens Gud ska vara med Filipperna och att fridens Gud ska vara med oss. Och om vi önskar att Gud ska vara i vår närhet, ja då är de här två verserna med på att vara lösningen för oss om vi önskar Guds frid i våra liv. Och den första versen, vers 8, den handlar alltså om vad vi ska tänka på för att fridens Gud ska vara med oss. Det finns alltså ett tankesätt som kan kalibrera oss mot Gud och hans frid. Och det här ordet att tänka, det kommer bli en del grekiska här. Ni känner mig och ni vet att det så det blir i det här kapitlet eller de här verserna, så kommer det bli en del grekiska ord. Men om du tycker det är svårt så bara ignorera det. Bara se på förklaringen på vad de här grejerna är. Det här ordet att tänka, alltså i tänk på allt sådant, det heter på grekiska logizomai. Och det är ett ord som handlar om att systematiskt gå igenom någonting. Du har det här logiskt, det är ju ordet logizomai. Det betyder att beräkna och gå igenom, att systematisera liksom. Så de här sakerna som han nämner, det är sånt som han vill att vi ska analysera, att vi ska väga och värdera. Och att vi ska ställa oss själva de relevanta frågorna här. Är det här viktigt i mitt liv? Dominerar det här mig? Vilket värde har de här sakerna för Gud och vilket värde har de för mig? Det är det han vill att vi ska överväga. För det här är poängen, att när vi tänker på det som är rätt och sant och värdigt och älskvärt, då förändrar det någonting i oss. Det är lite som kognitiv terapi, men på det andliga området. Inom kognitiv terapi så får man lära sig att tänka annorlunda för att kunna påverka sitt psyke. Man har fastnat i beteenden och tankebanor som måste brytas för att få nya associationer så att säga. Och så är det också på det andliga området. Vi behöver lossa våra tankar ifrån det mörka och det smutsiga som dominerar så mycket och istället komma ut i ljuset. Och det är verkligen en process som kan ta tid, och det är en uppmaning som han tydligen behöver rikta till frälsta människor. För det här är ett budskap till människor som har tagit emot Gud och som är frälsta. Och för jag tror att om vi är ärliga så tror jag att vi måste säga att i vårt samhälle såväl som i våra enskilda liv så har vi väldigt lite dragning mot det ljusa och det sanna. Det är mörkret som intresserar, det är mörkret som har den här dragningskraften. Och ibland så klagar människor på att det är så negativa nyheter i media. Man skriver ingenting positivt, det är bara massa svart och det är bara massa elände. Och det är ju inte fel. Alltså, så är det ju. Men vet du vad det beror på? Vet du vad det beror på att de största mediekanalerna berättar sådana saker? Det är inte bara för att det är det som är relevant för oss. Det är också därför att det är det vi klickar på. Om alla tyckte att vänlighet och godhet och kärlek var mest intressant och var det vi ville läsa allra helst, så hade nyheterna handlat om sånt. Men de nyheterna som säljer allra, allra sämst, det är de nyheterna som handlar om fred, som handlar om godhet, som handlar om det som är rätt och rent. Det är mycket mer intressant för oss när vi får veta om mord och lögner och stölder och bränder och olyckor och sådana saker. Och jag säger naturligtvis inte att det inte är relevant eller viktigt med sådana nyheter. Vi behöver veta när saker och ting går fel. Men det är symptomatiskt för oss som människor. Och det leder våra tankar på ett sätt som kan vara farligt för oss. Och på samma sätt är det med underhållning, om det är podcaster, om det är böcker, om det är filmer eller någonting annat, så är det som är mest fångande och intressant, ja, det är sånt som är mörkt och egentligen avskyvärt. Thrillers och mordmysterier och, ja, true crime är ju en genre som växer fram i vår tid, framförallt på podcastarenan. Och varför är vi sån? Varför är jag också sån? Jag är ingen psykolog, så jag ska inte uttala mig om det så väldigt bastant. Men jag ser i alla fall att Bibeln ber oss om att ändra våra tankar och leda dem in på en väg som handlar om det sanna och det rena. Och jag tror att det kan verkligen förändra våra liv på ett radikalt sätt. Men vi ska se nu på vad det är som Paulus rekommenderar för oss som en slags kur mot ofred och Guds frånvaro, alltså för att vi ska få frid och Guds närvaro i vårt liv. Vi läser vers 9 igen, som alltså sa: för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Och han börjar alltså med att säga allt som är sant och värdigt. Och det står naturligtvis som kontrast mot lögn, det som är lögn och det som är ovärdigt. Och sant, det är ju ett adjektiv. På grekiska så heter det aletheis, som kommer från a, som betyder inte, och lanthano, som betyder dolt. Så inte dolt, alltså att inte dölja någonting. Det är etymologin där. Det är ju inte bara så ett ord används, men det är i alla fall etymologin. Och om man läser Bibeln så ser man att sanning och uppenbaring, det är någonting som ligger nära Guds hjärta. Gud kallas för sann väldigt många gånger i Bibeln. I uppenbarelseboken, som är boken som uppenbarar det som är dolt, så sägs Jesus vara kallad för trofast och sann. Och Gud, han kämpar mot lögnen. Han kämpar mot djävulen som kallas för lögnens fader. Och vad är det då för någonting med sanningen som ger fred och med lögnen som skapar ofred? Jag vet inte ens om jag behöver förklara för dig det här. När man ljuger så är det ju som regel för att framställa sig själv och sina egna handlingar i ett bättre ljus. Men det som sker samtidigt är att man underminerar hela strukturen som livet står på. Och för varje lögn som man lägger till, desto mer ostabilt blir ju livet. Friden försvinner och katastrofen lurar alltid runt hörnet. Och sanning kan ju naturligtvis också skapa ofred, men egentligen mest när det är för att den avslöjar lögnen och när det finns en falsk fred. Och det andra ordet här, värdigt, alltså med sant och värdigt, säger han, det heter på grekiska semnos. Och det handlar om ting som är värda respekt och beundran. Att fylla sin tanke med det värdiga, det är väldigt viktigt. När man beundrar något eller någon, en sak eller en person, så blir det någonting som man strävar efter. Jag beundrar det här, ja, då strävar man efter det. Man omformas och blir mer lik det som är värdigt, om man söker det som är värdigt. Om vi kan omformas mot det som är värdigt, ja, då blir vi mer som Jesus. Och det är ju målet, att vi ska bli mer som han. Och sen så säger han det som är rätt och rent. Och när det gäller rätt så handlar det om att förhålla sig till Guds standard, det som Gud menar är rätt. Och han säger faktiskt inte att vi ska tänka på vad som är fel, alltså gräva oss ner i vad som är synd och orätt, utan vi ska tänka på det som är rätt och rent. Många kristna tror jag gör det här felet att de blir så upptagna av vad som är synd, vad som är fel, vad som är lögn och så vidare. Så till den grad att de glömmer det som är rätt och det som är rent. Om någon pratar mer om synden och förruttnelsen i världen och hur katastrofalt det är i vår tid. Det kan ju vara rätt, det kan vara sant och det kan till och med vara viktigt. Men om man talar om det mer än man talar om storheten och skönheten i Kristus, då är någonting väldigt skevt. Vi behöver lyfta blicken mot ljuset helt enkelt. Och nästa sak som Paulus säger att vi ska tänka på, det är det som är värt att älska, säger han. På grekiska så heter det profiles. Pro betyder för eller mot. Och phileis betyder kärlek eller vänskap. Alltså det handlar om det som är för kärleken, det som är för vänskapen. Det handlar om det som skapar kärlek, som verkar mot vänskap. Och hur ofta är egentligen det i vårt fokus? För dig kanske det är jätteofta, men jag låter det här gå ut som en uppmaning och en utmaning till oss. Har du funderat på hur du ska kunna öka kärleken i din familj? Öka mängden kärlek i din närhet, i din församling, med dina vänner, med dina fiender. Det är ett viktigt uppdrag att tänka på det som leder till mer kärlek. Och nästa ord, eufemos, det översätter folkbibeln med värt att uppskatta. Kärnbibeln säger allt som är lovvärt. Och eufemos, det betyder god rapport, alltså när man talar väl om någonting. Det här ordet eufemos, det har ju vi i det här uttrycket eufemism, som har fått betydelsen av att man omskriver någonting på ett lite finare sätt. Någonting som man helst inte vill säga, som kanske är tabu ofta i förbindelse med något sexuellt. Och så använder man en eufemism som liksom ska försköna det där. Men ordet på grekiska, det betyder alltså en god rapport. Vi ska tänka på sånt som är lovvärt, som är konstruktivt, som bygger upp. Det skapar fasthet och det skapar frid också. Det är vad det här handlar om. Det som är värt att älska. Det som är värt att uppskatta. Och sen är det de sista två orden som han nämner här. Det är allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Och dygd, det är ju ett ord som känns väldigt gammaldags. Kanske därför att det har fått en väldigt negativ klang i vår tid. Jag tycker inte man hör så ofta folk talar om, ja det här är en viktig dygd. Eller, åh tänk så fantastiskt den här personen som är så dygdig. Att någon är dygdig borde betyda någonting väldigt positivt. Men det bär på en väldigt annan känsla, eller hur? Man ser någon, man tänker sig någon slags, jag vet inte, katolsk nunna som undertrycker alla sina verkliga känslor och som strävar efter att leva dygdigt genom att liksom förhindra sig själv och så. Men dygder är någonting genuint gott och någonting genuint bra. Dygder är godhet som sätts ut i praktiken. När man omvandlar det här, det man har i sitt hjärta, när det goda som man har inom sig, när man omvandlar det till handling, då är det en dygd. Att uttrycka sin kärlek genom att hjälpa någon, det är en dygd. Att kontrollera sin ilska, det är en dygd. Självkontroll, att vara lojal, att skapa glädje, att vara rättvis, ödmjukhet, flitighet, tacksamhet, måttfullhet, mod och så vidare. Det här, allt det här är ting som Bibeln talar en hel del om, en del mer och en del mindre. Men allt det här är dygder. Och frågan är om vi uppmuntrar sånt eller om vi ser ner på det. Alltså hur reagerar du och jag när vi träffar någon som är sant ödmjuk, som verkligen är ödmjuk? Uppmuntrar vi det? Tycker vi att det här är fantastiskt? Tänker vi på det? Reflekterar vi över det? Eller tycker vi om att avskriva all ödmjukhet som falskhet? Faran är ju den att när vi försvarar vår egen brist på dygd Och så gör vi det genom att tillskriva alla andra människor falska motiv för sin egen dygd, ja då sker det ingen utveckling, då sker det ingen förändring. Och finns det människor som, eller finns det saker som förtjänar beröm? Ja men beröm det då. Uppmuntra människor till att göra det goda. Barn och unga och gamla och allihop. Vi behöver skapa en Jesuskultur. En renhetskultur och en dygdkultur. Hur kontrakulturellt det än kan låta så är det otroligt viktigt. Så det här är sakerna som vi ska tänka på. Men inte bara tänka på utan också praktisera. För den andra versen i den här texten, vers 9, den säger så här. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så här tar Paulus åter en gång. Ännu en gång så tar han sig själv som exempel. Och han säger att han har förmedlat någonting från sig själv. Inte bara genom ord, men också genom handling. Och den livsstilen skulle han då önska att Filippen också hade. De såg ju Paulus första gången då han kom till Filippi, hur han först hade undervisat dem, hur han och Silas blev kastade i fängelse. Där lovade de Gud tills Gud befriade dem från fängelset. De hade integritet, de hade kärlek i varje möte med människorna omkring sig. Och därför så kunde de stå som exempel på hur man ska leva. Han säger, det ni har lärt, det ni har tagit emot, det ni har hört, det ni har sett, det ska ni göra. Och på något sätt så känns det som att den här uppräkningen är lite baklänges. För det första man gör när man möter någon, det är ju att man ser dem. Så lärt, tagit emot, hört, sett. Jag tror att man på logiskt sätt skulle kunna läsa det här baklänges. Sett, hört, tagit emot och lärt. Vi bedömer människor väldigt fort utifrån det vi ser. Är de vackra, ser de ärliga ut och så vidare. Vi bedömer på det yttre och vi är snabba att döma. Men när de såg Paulus här då, så la de märke till hans handlingar. Och det måste man vara medveten om man är bibellärare, evangelist eller en kristen i det stora hela. Vad man än vill vara när man sprider evangeliet, så ska man veta det, att människor ser på dig och dina handlingar. Om du inte är trovärdig i det man ser, så är du antagligen inte trovärdig i dina ord heller. Och då kan ditt budskap vara hur bra som helst, men ingen kommer att lyssna på dig. Så efter att man har sett något, så hör man. Eller efter att man har sett en person, så hör man dem. Men att höra, det är absolut inte nog. Utan det måste också tas emot, som det står här. Det här är sättet som evangeliet fortplantar sig på. Man ser, man hör, man tar emot och man ger det vidare. Men inte ens det här är slutet, utan han säger att där man har tagit emot det, så måste det omsättas i livet. Det kallas för att lära sig, men man integrerar det. Han säger så här, det ni har lärt, och så kommer alla de här andra sakerna, det ska ni göra. Man ser, man hör, man tar emot, man lär och man gör. Och när allt är på plats, säger han, då kommer fridens Gud att vara med oss. Men apostlarna är ju döda och vi kan inte gå på möte och lyssna på deras undervisning. Eller egentligen, det kan vi. För vi har apostlarnas undervisning bevarad på det sätt som Gud har önskat. Vi har profeternas ord och vi har apostlarnas ord bevarade i Bibeln. Vi har också många berättelser. Vi har berättelserna både om Jesu liv och om vissa av apostlarnas liv. De är våra lärare och de är våra exempel. Vi behöver inte göra perfekta exempel av apostlarna. Det är bara Jesus som är perfekt. Men både Nya Testamentets apostlar och Gamla Testamentets patriarker och profeter och kungar och allt vad de var. De tjänar oss som exempel. Ibland är de exempel, goda exempel för oss. Och ibland är de varningar för oss. Och den som läser texten relativt noga kommer snart se vad som är exempel och vad som är en varning. Och dessutom så finns det antagligen trofasta människor i vår närhet som vi kan se på, som vi kan härma, som vi kan ta som exempel för våra liv. Människor som älskar Jesus, som tjänar Jesus trofast, som älskar Guds församling. Se på dem som har allt det här som den här texten vi har läst talar om. De som är sanna, värdiga, rättfärdiga, rena, älskvärda och så vidare. Tänk om 2025 kunde få bli ett sånt år då vi väljer att odla det som är gott. Då vi ser det goda växa fram. Och det är verkligen någonting som jag önskar mig ifrån djupet av mitt hjärta, över mitt eget liv, över församlingens liv, för var och en. Och vår tid går mot sitt slut, vi ska avsluta det här programmet och vi ska göra det genom att läsa igen de två verserna som vi har gått igenom. Nästa program, det kommer väl ut då på nyårsafton, och då kanske kommer vi igenom resten av Filipperbrevet. Det är visserligen 14 verser kvar, så det verkar lite troligt, men det är ett tema för hela den här texten. Det är ett tema genom alla de verserna. Och det handlar om förnöjsamheten i Kristus. Så ska vara varmt välkommen tillbaka då också och lyssna på det programmet. Men nu läser vi Filipperbrevet kapitel 4, vers 8 och 9 igen, där det står så här: för övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Amen. Vi ska avsluta med att lyssna på sången Oklarhet med Hans Lindelöf. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet, det har också sänds i Stockholm och Örebro närradio. Vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla, på återhörande och god jul! Thank you.
as he is.